Ja, då är ni välkomna till en till föreläsning som primärt riktar sig till religion A, men som jag hoppas ska kunna vara till glädje även för andra som vill lyssna. Som vi redan har berört finns det ett samband mellan hur en religion sprider sig och de nätverk som den sprider sig genom. Den här gamla bilden av att religioner sprids genom att människor helt plötsligt träffar på en ny rörelse och på grund av dess dogmer går med den är sedan länge lagd åt sidan. Istället så verkar det som att man, om vi ska prata på ett sociologiskt språk här, försöker att reducera riskerna. Man går hellre med i någonting där man har någonting välbekant och där kanske många av de som man har andra viktiga nätverk med redan är med. Vi kan se hur kristendomen på det här sättet sprider sig genom de judiska nätverken som finns under antiken. Kristendomen är länge en judisk sekt som så småningom kanske blir en kult när den kommer till, alltså då menar jag sekt som att det är en minoritetsrörelse inom en majoritetsreligion, och minoritetsrörelsen är mer aggressiv och snarast mot etablissemangets och majoritetsbefolkningens ljumhet, skulle man kunna säga. Och en sekt attraherar då snarast människor i lägre socialgrupper. En kult däremot, jag fortsätter här att använda Rodney Starks och Bainbridge terminologi, är då en kult blir då en, när sekten har flyttat ut till en helt annan miljö, skulle man kunna säga. Den finns då inte i ett spänningsfält mot en majoritetsreligion som är väldigt lik den själv, utan den framstår som ett mera exotiskt, ett annorlunda inslag. Och attraherar kanske då människor som kan ta något större risker. Man är inte rädd för att göra någonting nytt. Man är vanare att ta in nya intryck. Men man kanske också, framförallt så är det här beroende av även då, att det finns andra människor som man har kontakter med för att, som också har kopplingar till den här kulten. Det här är själva nätverksteorin. Och för att kulter ska kunna spridas så krävs det städer av en viss storlek. Och vi behöver också en hög grad av pluralism, skulle jag vilja säga. Och jag kommer här då att arbeta delvis med en del analyser som Rodney Stark har gjort, men också utifrån senare forskning modifiera dessa. Och Robert A. Wortham's artikel om ISIS-kultens utbredning kommer jag att använda som diskussionsunderlag. Jag kommer också i den här och följande föreläsningar expandera bilden och titta på ett mer storskaligt sätt på vilken funktion stora städer har i imperiebyggande och hur imperiebyggande gynnas av en tro. En universell tro som kan ena hela befolkningen. Så jag kommer alltså att använda tidigare forskning, titta på dem lite från ett annat perspektiv då jag kombinerar dem och se hur vi kanske kan få fram en lite modifierad bild. ISIS-kulten kräver en hel del förklaring. Den gamla egyptiska gudinnan Isis känner vi till sedan långt tillbaka i tiden. Och hon var en stor gudinna i Egypten och starkt knutet till Egypten som land. Egyptier tänkte länge att Egypten har speciella gudar och Egypten skulle gå under om man inte skulle dyrka dessa. De är upprätthållarna av det egna landet. Vi har här då en typisk, så att säga, lokal religion och en stark polyteism. Det finns många gudar i Egypten, men de är knutna till en viss plats då. Så småningom så sprids Isis-kulten mycket genom Alexander den Stores imperiebyggande. Alexander den Store dog år 323 före noll och han under sin livstid sprida sitt välde från Makedonien där han var kung, både västerut mot Spanien men också österut ända till Indusdalen. Nåväl, Alexanders bygge var ett mycket, mycket skört sådant. Framförallt så var det på grund av militär expansion som man expanderade. Men det gick ganska fort och Alexanders tidiga död gjorde att imperiet snabbt faller samman. Det fanns inte den organisatoriska bas som krävdes för att det skulle bestå. Men det som spreds var en kultur, den grekiska kulturen. Grekiskan expanderar som viktigt handels- och vetenskapligt språk. Men även den grekiska kulturen förändras givetvis. När flera kulturer möts så är det inte så att en förblir opåverkad och de andra påverkas, utan det blir alltid en interaktion. Det här kommer jag ta upp också mer i kommande föreläsningar när vi ska titta på liknande saker när det gäller hur kristendomen påverkar germansk religion, men också hur germansk religion påverkar kristendom. Alexanders rike ledde till att människor, speciellt soldater, som han uppmuntrade att gifta sig med lokala kvinnor, att olika kulturer då möttes. Isiskulten, som alltså har varit gudinnan Isis kult i Egypten, började då sprida sig till olika länder. Och Isis blir en av de mysteriegudinnor som också blir vanliga under hellenistisk tid och senare antiktid. En mysteriekult innebär att man går in i mysteriet, hemligheterna. Mysterium betyder hemlighet på grekiska. Sådana har funnits under lång tid, men nu började det att finnas mer individuella mysteriekulter. Man börjar kunna välja vilket mysterium man vill gå in i. Det finns Mitras mysteriet som framför allt tilltalar män, soldater och tjänstemän i statens tjänst framför allt. Medan Isis-kulten framför allt tilltalar kvinnor. Men när man går in i mysterier, alltså man invigs och får olika hemligheter, man renar sig, man koncentrerar sig, man vill gå in i ett nytt tillstånd. När man gör detta räknar man med att man transformeras. Man får en egen identitet som beskyddas av guden eller gudinnan. Men man kommer också in i ett socialt sällskap. Grupp av invigda som finns i mysteriet. Men liksom Mitras, som är en persisk gud, har en lång historia i sin lokala miljö, så förändras både Mitras-kulten och Isis-kulten mycket när de sprids i det romerska imperiet. Människor flyttar mellan olika platser och kulten förs vidare. Det här är ett vanligt fenomen under hellenistisk tid. Vi säger då att hellenismen börjar med Alexander den stores tid och sträcker sig till tidig kejsartid. Det vill säga när kejsar Julius Caesar blir då kejsare i republik och republiken Rom slutar. Man får då en kejsarledd stat istället. Och det fortsätter att sprida sig under den tid som vi kallar för senantiken, som vi skulle kunna säga börjar med romersk kejsartid och fortsätter till Västrom faller år 476. Det finns de som skulle säga att senantiken också omfattar den hellenistiska tiden. Och det finns de som säger att hellenistisk tid som kulturellt fenomen måste kunna sägas fortsätta även en gott stycke in i romersk kejsartid. Vi behöver inte dra några väldigt hårda gränser här. Det här är definitionsfrågor som just nu inte är så väldigt viktiga. Vi har alltså en stor rörlighet både av människor och av idéer under den här tiden. Och Alexandria, den stora metropolen i Egypten, är ett centrum. Den har en betydelse inte bara som centrum för den egyptiska kulten, den traditionella egyptiska kulten som ska upprätthålla hela landet, utan den får en så stark position i det romerska imperiet tack vare sin handel, bildningsväsendet, dess storlek och dess placering som en viktig hamnstad i Egypten. Så får den en funktion där så många olika religioner börjar mötas att tolkningarna av religionerna, fast de har varit lokala, kopplade till etnicitet, nu börjar anta en allt mer universell prägel. Vi kan se hur religioner i Alexandria börjar tolkas som att det finns en övergripande religion med många underreligioner som egentligen är facetter av den gemensamma religionen. En annan viktig stad som får en liknande funktion, fast kanske av lite annorlunda skäl, är Rom. Rom har som centrum för det romerska imperiets politiska och militära makt. En bit in i senantiken fått en särställning. Det är den eviga staden, den stad där kejsarkultens kärna finns, den kult som man är tvungen att upprätthålla för att gudarna ska se med välvilja på imperiet och för att imperiet inte ska då gå under. Samma tänkande, eller ett mycket liknande tänkande, som vi har när det gäller Alexandria. Det finns stora likheter mellan tanken om Alexandria och tanken om Rom. Hur är det nu med Isiskultens utbredning och kristendomens utbredning? Det verkar som att de faktiskt går hand i hand. Och det finns några faktorer som är viktiga här. Dels så gäller det för nya kulter att de städer dit de kommer är tillräckligt stora för att de ska kunna dra åt sig en tillräckligt stor kritisk massa. Låt oss säga att en kult bara att om den är framgångsrik bara attraherar en ganska begränsad del av befolkningen, någon procent, någon promille eller så. Så blir det ju väldigt viktigt hur många människor den här promillen utgör. Låt oss säga att vi har en stad med 50 000 invånare, så blir då en promille 50 personer. Och utifrån den här nätverksteorin så skulle då de här 50 personerna vara väldigt viktiga, för de har då många kontaktytor själva. De har är själva delar av andra nätverk från vilka de lättare kan locka andra människor att gå med i deras religion eftersom de redan har ett gemensamt nätverk. Om vi skulle ha en religion som, eller en kult som bara får 4 personer som anhängare under en längre tid, så kommer det bli ett väldigt bräckligt bygge. Få nätverksytor existerar. Rodney Stark och även andra har tänkt sig att utbredningen av kristendomen och ISIS-kulten också beror på avståndet ifrån Alexandria, Jerusalem respektive Rom. Ja, och det här är en bestickande teori. Men det verkar inte riktigt hålla. Däremot så verkar det som att stora städer och krävs, och de här stora städerna kan då, så att säga, det är det som gör att Rom som storstad och Alexandria som storstad till exempel blir väldigt viktiga i tidigare undersökningar. De är fortfarande viktiga fast av en annan orsak. Kanske inte mest för att de har varit centrum, utan för att de är stora städer med mycket handel. Många människor har kontakt med människor i de här städerna och blir inspirerade av deras idéer. Och i och med att det är handelsstäder så kommer människor att röra sig till andra städer därifrån och sprida sina nya tankar vidare. Någonting annat som krävs, det är då en avreglerad religionsmarknad, som man brukar säga. Vi använder det här då nationalekonomiskt språk, eller vad vi ska säga. Nämligen att det är tolerabelt med flera religioner. Det här är någonting som är till, som gynnar kulter. Och det gynnar också, enligt Stark och andra forskare, även utbredningen av en ökad religiositet. Det här kan vara en förklaring till att sekulariseringen idag minskar, till exempel. Tidigare som man tänkt sig att sekulariseringen skulle fortsätta och utbreda sig i det moderna samhället. Men det verkar som den avreglerade religionsmarknaden även idag har gjort att vi i för sig får fler religioner, och de blir kanske små. Men de attraherar fler människor. Det finns någonting för alla på det religiösa smörgåsbordet. Och den här faktorn är också väldigt viktig under antiken. ISIS-kulten utbreder sig på samma ställen som Jesus-rörelserna kommer. Och det här gör att forskare idag tänker sig att det finns en till faktor som är viktig. En kult, Jesus-rörelserna, i den här olika varianter av den i det här fallet, tjänar på att det finns liknande rörelser. Vi har 2 exklusiva religioner egentligen. ISIS, som tänker sig att hon är hela världens gud. Likaså har vi den monoteistiskt baserade Jesuskulten. De har också andra likheter. Jungfru Maria intar så småningom en central roll i Jesus gruppernas religion, medan ISIS ofta får jungfruliknande drag, och Jesusbarnet i famnet på Maria är ofta väldigt, väldigt lik den bild som vi har av ISIS, modergudinnan som håller sitt lilla barn Horus i sin famn. De är i princip identiska, och det finns stora skäl att tro att den kristna konsten är präglad av ISIS-föreställningar. Alltså, likheter i tankesätt minskar också priset i omorientering, så att säga. Man har redan bekantat sig med en religion, och det verkar som att det blir ganska små förändringar om man nu går över till en annan religion istället. Så, ISIS-kulten verkar komma först till de olika städerna runt omkring i det romerska imperiet, och Jesuskulten kommer strax efteråt och verkar ha en nytta av att ISIS-kulten redan har funnits där. Så det här är lite nya tankar utifrån spridningen av nya religiösa rörelser. Och eftersom jag nu har pratat i ungefär 20 minuter så tar jag och gör ett litet uppehåll här för att strax återkomma.